Hej och välkomna till avsnitt 275 av En präst och en mammut. Det är en podcast som vi gör. Kjell Dellert heter jag och idag saknar jag min goda vän och medmammut Andreas Salé. Han är indisponibel idag kan vi säga. Han är i alla fall inte, han är inte närvarande här, utan jag sitter själv här och försöker tänka att det här går nog bra i alla fall. Vi har ju gjort några enstaka avsnitt på varsitt håll så att säga tidigare. Så att idag är det på det viset att jag själv rattar den här podden. Och då tänkte jag, vad ska jag prata om? Jag har pratat om ganska mycket olika saker eftersom jag har gjort några sådana här enskilda program tidigare. Då tänkte jag ska gå tillbaka till en tanke jag haft om kontraster i gudsbilder. Vi kan säga att den här delen av podden heter gudsbilder och handlar om gudsbilder. Om man tittar tillbaka i historien, i kyrkans historia, så finns det, det finns ju många olika typer av gudsbilder, men när man tittar på konst och litteratur och sång, så här gamla sånger, kristna sånger, så finns det egentligen två tydligt framträdande bilder. Två tydliga gudsbilder. Och jag tänkte att vi skulle ägna oss lite åt skillnaden mellan de här två gudsbilderna. Då finns det dels den här gammaldags bilden som finns i både text och konst. Många uttryck. En bild av Herren Gud allsmäktig. Och en bister herre som sitter där i himlens salar och styr och ställer. Och då finns det, jag tänker på, jag vet inte, kanske någon av er har sett, det finns en några gamla bilder från 1800-talet med en konstnär som heter Gustave Doré. Han illustrerade Bibeln och gjorde det på ett väldigt tydligt sätt, väldigt lite svulstiga bilder, så här tydligt, det lämnar ingenting åt fantasin kan man säga, de här dödsscenerna och Jesus på korset och så här. Det är väldigt mycket 1800-tal och vi skulle kunna kalla det kitsch, men de är också väldigt vackra, de här bilderna, tycker jag i alla fall. Så Dorés bibelillustrationer, där ser vi den här gamla bilden av Gud. Man ser, det finns en sån här bild där Gud skapar världen och där står Gud verkligen med fingret upp i vädret och så skapar Gud världen. Här blir världen till. Och den andra bilden som jag liksom ska visa fram som kontrast mot den här stränga gudsbilden, Herren Gud som skapar världen, så här, det är den här bilden av det fantastiska himmelriket där Gud går omkring liksom vitklädd. Folk kommer dit, man kommer dit när man är död och så får man en krona på huvudet, och om man nu är kristen naturligtvis så får man en krona på huvudet. Och har man varit riktigt duktig och frälst många andra, liksom hjälpt många andra att hitta Gud, då får man också stjärnor i den här kronan. Och där går man omkring i en ljus och fin stad med gator av guld. Det här är två väldigt motsatta bilder av Gud och av himmelriket. Så här, den här stränga, mörka, farliga bilden av Gud. Och den andra ljusa, vackra, glädjefyllda bilden av Gud och himmelriket. Jag ska ta och sjunga en psalm som har nummer 323. Och den heter De kommer från öst och väst. Och där skildras det just på det här vackra, fina sättet, himlen. De kommer från öst och väst. De kommer från syd och nord. Att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Att honom förklarad se och skåda hans härlighet. Taga del i sång och spel, en salig evighet. De kommer från stormigt hav. De kommer från törnestig.
De kommer från berg, de kommer från dal, de kommer å Gud till dig. Att klädas i bröllopsgrud och möta sin brudgum skör. Kristus som på korsets stam de vann som segerlön. Där samlas en skara stor som räddats från jordens tvång. Ej med någon synd, ej med någon nöd, ej med någon natt så lång. Det gamla förgånget är, se allting har blivit nytt. Evigt jubel råder där, ty sorg och suckan flytt. Se himmelens pärleport är öppen för var och en. Ja, plats är beredd där hemma för dig, och Jesus dig kallar hem. Det kära som gått förut, där väntar oss dagen lång. Änglarna på harpor slår och sjunger välkomstsång.
Det är ju så här att de här bilderna av Gud som jag nu försöker att liksom teckna, de är ju inte bara ett påhitt av dåtida konst och litteratur och sådär, utan de finns ju också i Bibeln, de här olika bilderna av Gud. Där har ju människor liksom försökt att skildra sina gudsmöten. Det är det vi får tänka om Bibeln. Och där finns det förfärliga stunder, hemska texter. Det finns verkligen vidriga händelser där. Men det finns också underbara, fantastiska ord, ljuvliga stämningar, liksom hoppingivande stycken. Jag tycker att en av Bibelns vackraste ställen, och jag tror att också att det är ett sånt där ställe som är mest citerat också i Bibeln, det är Saltarsalm 139. Och då brukar man i regel läsa verserna 1-18, och det tänkte jag göra nu. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, för underligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Det här är en fantastiskt vacker text om hur Gud är närvarande i våra liv hela tiden. Vi kan liksom aldrig hamna utanför Guds blickfång, skulle man kunna säga. Men sen finns en fortsättning på den här salmen som man väldigt sällan läser. Och det är de här verserna, döda de onda, Gud. Låt mördarna försvinna.
de som trotsar dig med sina ränker och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle jag inte hata de som hatar dig, Herre, och avsky de som reser sig mot dig? Jag hatar dem med glödande hat. Mina fiender har de blivit. En helt annan känsla i de här sista verserna på den här psalm 139. Och vilken bild får vi av Gud då i de här texterna? Är det en Gud som är god och håller hela världen i sin hand, varm och omtänksam, men inte tvekar att döda de människor som misshagar Gud och Guds folk? Bilden av en Gud med en ond och en god sida, ibland så dyker en sån bild upp när man försöker förklara Guds allmakt med att Gud råder över allting. Och i så fall så måste ju Gud också ligga bakom, eller åtminstone tillåta, allt som är ont i världen. Och jag tror att den bilden är fel. Jag tror inte att det finns någonting som är ont i Gud. Jag tror att Gud är alltigenom god. Allt gott i världen, allt som är kärlek, allt som är värme, allt som är omtanke, allt det här kommer från Gud. Men det finns ingenting som kommer från Gud som är ont och kärlekslöst eller mörkt. Så då kan man undra, varifrån kommer då det onda om det inte kommer från Gud? Kommer det från djävulen i helvetet? Det är ju en klassisk bild också. Den onda djävulen som sitter där nere i helvetet och väntar på oss och grillar oss när vi kommer ner i den här eviga elden. Jag har varit inne många gånger på i podden att jag tror inte att den här bilden är sann. Jag tror inte att det finns en ond kraft, alltså någon sorts person som sitter där och styr våra tankar och handlingar så att vi hela tiden rör oss bort från Guds vilja och Guds avsikt. Det finns ju en del texter i Bibeln absolut som handlar om det. Bland annat en historia där Jesus efter sitt dop frestas i öknen. Nu är det just djävulen som kommer. Det står så här i Matteus evangelium. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara. Änglar kom fram och betjänade honom. I den här bibeln, de här bibelillustrationerna som jag nämnde, Gustave Dorés bibelillustrationer från 1800-talet, där finns det en väldigt dramatisk illustration av det här bibelstället. En djävul som sitter, han har vingar på sig, djävulen, sitter på huk vid sidan av Jesus och liksom... Han pekar med handen ner från det där berget och man får liksom verkligen känsla att han säger: allt det här kan bli ditt. Men Jesus, alltid de här bilderna liksom omgärdad av ett ljussken, han ser åt andra hållet. Han ser mot himlen. Han tänker inte låta sig frestas. Det har sagts att ett av djävulens bästa trick är att lura i oss att han inte finns. Sagt så. Men med risk för att falla i den fällan så måste jag ändå säga att nej, jag tror som sagt inte att det finns någon djävul. Jag tror inte att det finns något helvete heller. Om man nu med helvetet menar en fysisk plats dit man kommer om man inte har skött sig så väl i livet. Jag har flera gånger i podden tidigare citerat det här ur Himlaspelet, en pjäs av en författare som heter Rune Lindström, författare och skådespelare. Det står så här: den glupande helvetesglöden, den finner du icke där. I dalarna bortom döden, den brinner här. Alltså, det finns ingen djävul, tror jag, som försöker locka människor att välja hans sida. Liksom förskjuta Gud och hamna i den eviga elden. Jag tror inte det är så. Men däremot, att ondskan finns, alltså det vet vi ju. Vi behöver inte några sådana här häftiga bibelillustrationer för att förstå att ondskan verkligen är på riktigt. Man kan slå på tvn eller öppna en tidning eller gå in på nätet så ser man att ja, ondskan finns. Även man kan ta en promenad på stan ibland och så får man se att ondskan finns. Alltså ondskan är en realitet såklart. Och jag tror inte att det är så att den bara finns hos en massa speciellt elaka och beräknande människor. Så här, jag tror att den finns hos oss alla. Jag tror att vi alla har del i den här ondskan. Vi har kapacitet att göra ont allihopa. Men på så vis så kan man också säga att vi har olika, eller vi har möjligheter också att stå emot ondskan när den försöker locka på oss. Jag tror som sagt inte att det är någon person som gör det, men när ondskan liksom gör sig påmind så kan vi stoppa den också. Till en viss gräns. För att vissa av oss men väljer ju det onda trots allt. Man väljer att följa den onda rösten liksom. Och andra lyckas välja den goda sidan. Generellt sett naturligtvis. För att även den som nog liksom normalt sett kan kallas för god, jag tror att även den har en ond sida, en mörk sida i sig. Det är inte så att allt vi gör är gott bara för att vi anses som goda människor. Så där. Det är ju så att de flesta av oss gör oss skyldiga till någon form av ond handling genom livet. Det är väldigt få som går igenom hela livet liksom obefläckad. Har aldrig någonsin gjort en ond handling. För det är ju så här att är man människa, då innebär det att man också ibland misslyckas med sina goda föresatt. De kan vara hur goda som helst, men man kan ändå misslyckas med dem. Det som då är bra är att Gud själv har varit människa. Jesus vandrade med oss på jorden och då var Jesus själv ju en människa. Så han fick prova på vilka villkor vi människor lever under. Gud vet hur det känns att vara människa. Det var kanske inte så lätt som vi ibland föreställer oss för Jesus den här gången när djävulen satt där med sina vingar och hukade och pekade. Kanske inte var så lätt för Jesus heller att alltid välja det rätta. Han kanske också kunde vara nära och säga, ja men okej, jag gör det här. Allt det här kommer att tillfalla mig om jag bara... Det kanske var så att det inte var så himla lätt för Jesus heller att titta. Kanske var så att han fick liksom... göra sitt yttersta för att stå emot de här onda tankarna som säkert måste ha gett sig på honom också. Jesus var ju, det vet vi, Jesus var en människa. Väldigt speciell människa, men ändå en människa. Och vi människor, vi är inte fullkomliga. Tack och lov, höll jag på att säga. Vi människor har våra fel och brister. Vi har både det mörka och det ljusa, som är dagens tema för podden, gudsbilden, men också mörker och ljus i oss själva. Vi har alla det här inbyggt i oss. Och ibland kan det kanske till och med kan bero på dagsformen ibland, vilket som vi säger ja till. Gör jag det onda idag eller gör jag det goda? Men Gud vet vilka villkor vi lever under. Gud är med oss i livets skiftningar, i himlen och i döden, i dödsriket. I glädje och sorg, skämt och allvar. Och Gud tröttnar aldrig på oss. Jag ska plocka fram en psalm igen här. 271 heter den. Eller det numret har den. Och den heter Närmare Gud till dig.
Närmare Gud till dig. Närmare dig, om det än blir ett kors som lyfter mig, sjunger jag innerlig närmare. närmare Gud till dig, närmare dig. Döljer för pilgrim trött solen sitt sken, blir än min huvudgärd hårdaste sten. Skall jag dock drömma mig närmare Gud till dig, närmare Gud till dig, närmare dig.
Men om det nu inte finns någon liksom personlig ond makt, finns ingen djävul, och vi tror att Gud är allsmäktig, det vill säga kan och gör allt, hur kommer det sig då att världen ser ut som den gör? Varför griper inte Gud in, ställer allt till rätta? Är det synden som gör det här? Har det med synden? Det står så här i Bibeln om syndafallet, brukar det kallas så. Ormen var listigast av alla vilda djur. Det här är ju första Mosebok förresten. Han var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten så öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. Herren Gud sa: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Hon svarade: ormen lurade mig och jag åt. Herren Gud sa: människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. Det finns en sån här bibelbild av Gustav Doré också av det här tillfället, eller den här situationen, berättelsen. Adam och Eva, de fördrivs alltså ur Edens lustgård. Det här gudomliga skenet på bilden verkar strömma både från himlen och också från lustgården. Men Adam och Eva, de är ute i mörkret och Eva, hon är så tydligt förtvivlad och hon stöder sig på Adams axel. Men jag tror ju inte att världens tillstånd har med syndafallet att göra. I alla fall inte helt och hållet, även om nu prästerna genom historien har hävdat från predikstolen att människan är dålig, människan är roten till allt ont, människan är kanske ondskan. Liksom. Jag tror istället för min del att problemet är att Guds allmakt inte alltid räcker till. Jag är inte så säker på att Gud verkligen kan flytta ett berg eller ställa till med storm och skyfall. Kanske det är så här Den här tanken har jag testat tidigare i podden och på flera andra tillfällen. Kan det vara så att Guds allmakt består i att Gud är ständigt närvarande? Att Gud alltid vandrar tillsammans med oss, bredvid oss? Vi människor, vi har ibland ett behov av att allt som vi liksom ska tro på ska vara stort och mäktigt och kanske lite farligt. Så här. Om nu Gud ska vara något att ha, ja, kanske man vill att Gud ska vara stor och stark och lite farlig. Men jag tror att vi har kanske missförstått Gud då. För Gud som är liksom kontrasternas Gud. Gud finns visserligen i det storslagna, i naturens prakt om våren, i norrsken och stjärnfall, så här, prakt, stor skådespel, så här, där, yes, där finns Gud. Allting, jag tror ju det, att allting finns till tack vare Guds storhet, tack vare att Gud en gång på något vis, vi behöver inte gå in på närmare hur, men på något vis en gång så skapade Gud världen. Därför finns världen, för att Gud har skapat den. Men inte bara i det storslagna finns Gud, utan också i det enkla, det vardagliga, en blick från en annan människa. I barnets blick av samförstånd med föräldern kanske. Ni vet hur det är ett barn som ser ett litet barn som ser upp på sin förälder och man ser ett samförstånd där. De förstår varandra. Där, kanske där finns Gud. Gud kan finnas i en människa som håller upp dörren för en annan när de ska in i någon affär eller tåget eller vad det nu kan vara. Gud kan finnas. Jag tror att Gud kan finnas i jordgubbsglass och chokladtårta också. Allra mest i chokladtårta faktiskt. Men ja, men Gud finns också i den stilla susningen. Gud finns alltid nära oss. Inte långt bort i några främmande himlarymder. Utan Gud finns här och Gud finns nu. Och när Gud griper in i världshistorien, för det tror jag Gud har gjort många gånger, då gör Gud det genom människor. Jag har ju sagt många gånger här i podden också att Gud har inga andra händer än våra händer. Det finns en berättelse om hur Gud ställde en människa, eller hur en människa menar jag, ställde Gud till svars. Varför gör du ingenting åt världens elände, Gud, sa den här mannen. Och Gud svarade, men jag gör ju någonting, jag har ju skapat dig. Gud verkar dagligen, tror jag, bland oss, fast vi märker inte alltid, för att det är inte alltid på det storslagna sättet, utan lite diskret, genom människors handlande. Gud verkar i lärare, läkare, brandmän, poliser, politiker, städerskor, vaktmästare, till och med i särskilt lyckliga fall i präster, tror jag, faktiskt. Men eftersom Gud inte har några andra händer än våra, så tror jag faktiskt inte, stäm mig, att Gud har makt att förhindra till exempel naturkatastrofer. Gud kan inte förhindra katastrofer, men Gud kan gråta med dem som gråter. Gud finns i sjuksalar. Gud finns på skolgårdar där barn mobbas. Gud finns på kyrkogårdar. Gud finns i sorgen. Gud finns hela tiden närvarande och Gud förvisar ingen enda människa från paradiset. Jag tror att den där bilden inte stämmer. Jag tror inte Gud står där med skickat ut någon ängel med något ljungande svärd som visar ut oss ur paradiset. Jag tror att Gud vill oss hela tiden väl och Gud finns nära oss hela tiden. Då är frågan, hur ska vi känna igen Gud? För det är inte så lätt att känna igen Gud. Och i Bibeln så finns det i Första Mosebok en berättelse om hur en gammal man som heter Abraham får besök av tre män. Då står det så här. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade mot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sen kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. Och de svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mat av det bästa mjölet och baka bröd. Sen sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv, gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han hade låtit anrätta och satte fram mot dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sen frågade de honom, vad är Sara, din hustru? Abraham svarade, inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla. Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal? Då sa Herren till Abraham, varför log Sara och tänkte, skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag log inte. Men Herren sa, jo, visst log du. Tro det eller ej, men en av Dorés bibelillustrationer visar den här händelsen. Abraham knäböjer alldeles i, liksom i förgrunden av bilden, lite i skuggan sådär. Och så på en höjd framför honom står de här tre männen. Det är inte svårt att förstå att Abraham känner igen Herren omedelbart, precis som man gör i texten. För på den här bilden som Doré har gjort, så behöver man inte liksom vara tveksam om vem som har kommit till Abraham på besök. Även om han av någon anledning har liksom valt att göra det i gestalt av tre män. Männen är ljusa, de har vingar, de är ljusa och att tänka sig att de här, ja, vad skulle de kunna vara, liksom kamelförare från ett fjärran land eller herde, så det är larvigt. Så det finns inget utrymme för missförstånd här. Det här är Gud själv, eller Guds änglar, hur man nu vill tolka det här, men det är Gud själv som kommer på besök. Det kunde inte vara tydligare om de liksom hade haft en skylt med texten Gud om halsen. Man förstår verkligen på den här bilden, här är Gud. Och vi är väl inte riktigt vana vid att det är så det går till. Det finns människor, det gör det verkligen, som berättar att de har sett änglar, eller de har till och med sett Jesus Kristus i vår tid, mitt i stan eller i lägenheten eller var de nu har befunnit sig. Och det är ju fantastiskt att man kan göra det. Jag är ju verkligen glad för de människorna som har varit med om det. Men jag tror ändå att de allra flesta människorna får leva hela sina liv utan att uppleva några sådana direkta möten med varken Gud eller änglar. Alltså tydligt så här, det här är Gud, här står Gud, jag ser att det här är Gud. Jag tror de flesta ändå inte får sådana syner. Jag har själv faktiskt aldrig tyckt mig se varken Jesus eller änglar. Aldrig någonsin. Men däremot så tror jag att ibland en sånt här snabbt övergående ögonblick så kan man ana en gudomlig närvaro. Jag har som sagt aldrig upplevt att Gud har liksom visat sig på det sättet för mig. Jag har inte hört Gud tala till mig från någon brinnande buske eller något sånt där. Men jag är ju ändå övertygad om Guds existens. För jag har anat Gud. Jag har anat Gud i några så här, hastigt förbiilande ögonblick, så har jag anat Gud. Jag har som prästkandidat har jag stått framför altaret i Oscarskyrkan i Stockholm. Plötsligt anat att Gud var också där. Jag har suttit och gråtit tillsammans med fyra andra vuxna karlar i ett grupprum på Teologiska högskolan, som det hette då. Med fyra andra vuxna karlar och Gud själv. Jag har känt igen Gud på pendeltåget. Jag har anat Gud i en taxibil. Och ingen av de här gångerna, lägg märke till det, så var Gud liksom vingprydd eller klädd i vita himmelska kläder, så att en Gud såg ganska vardaglig ut. Jag föll inte på knä. Jag föll inte på knä liksom. Jag tillbad inte varken taxichauffören eller kvinnorna på pendeltåget. Men jag är ändå säker på att det var Gud som var där. Och det gör ju att det egentligen bara finns två alternativ. Antingen är jag galen. Jag säger, det är ju, ni som har hört podden är ju inte helt främmande för den tanken. Och det är ju liksom det enklaste alternativet. Det är verkligen, alltså, om man är präst, ja men då är man som man är. Då kan man ju ana Gud i själva jultomten om det skulle knipa. Men det andra alternativet är ju svårare. För det är ju att det verkligen på allvar var Gud som gav sig till känna de här gångerna. Och det innebär ju att Gud verkligen lever och verkar och fortfarande ibland kommer på besök till oss människor. Det är hisnande. Det är hisnande. Det är ganska fantastiskt också. Och jag tror att precis så fantastiskt är det. Så fantastiskt och så hisnande är det. Jag tror att vi alla kan få besöka både Gud och änglar om vi stannar upp ibland och lyssnar. Lyssnar efter den där, ja men den där svaga susningen eller kikar efter det där speciella ljuset. För det är så vist inrättat att även om det går onda och mörka i världen, om det verkar genom människorna, så gör det goda och ljusa samma sak. Det mörka kan komma genom människor, men det kan också ljuset. Så slås vi igen av livets kontraster. Psalm 261 heter Tack min Gud för vad som varit. Den tänkte jag sjunga nu. Ett par verser av.
Tack min Gud för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne är. Tack för ljusa varma vårar. Tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Tack för vad du uppenbarar. Tack för vad jag ej förstår. Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag icke får. Tack för livets hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. Tack för nåd som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund.
Vi har ju rört oss ganska mycket i Gamla testamentet. Men vi hade ju lite med Jesus där, men mycket Gamla testamentet. Men nu ska jag läsa en text ur Markus evangelium. Och det handlar om Jesus som plågas. Ja, ni får höra. Soldaterna förde in honom, alltså Jesus, på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sen hälsade de honom, leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufos, tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota, men det betyder skallen. I en av de här dramatiska bibelbilderna av Gustave Doré så ser man hur den här hårt plågade Jesus faller under sin Golgata-vandring. Och runt omkring honom så står en mörk, hotfull folkmassa. Och så finns det en soldat där också, en romare, som piskar den här stackars utmattade Kristus. Men då är det en man, det kanske är Simon från Kyrene, ganska ljus, precis som Jesus på den här bilden då. Han verkar anstränga sig för att lyfta upp korset och lätta bördan på axlarna för Jesus då. I Johannes evangeliet så står det att Jesus själv bär sitt kors till avrättningsplatsen. I de övriga tre evangelierna så står det att han fick hjälp av Simon från Kyrene. Och visserligen så talar Jesus i Markus och Matteus och Lukas evangelier om att vi ska bära våra egna kors. Men han ber oss aldrig om att bära hans kors. Ändå så tror jag att på något vis har vi i uppgiften då att bära hans kors. För än en gång, den största kontrasten i livet och även i Bibeln, det är att Gud är visserligen stark och mäktig, men Gud måste också ha hjälp från oss. Det mörka och det ljusa, det starka och det svaga, två sidor av Gud, två Guds bilder som vi har ägnat den här poddstunden åt. När Gud själv liksom dignar, håller på att falla ihop under korset. När Gud sitter och ser maktlöst på hur vi skadar varandra eller hur en naturkatastrof ödelägger våra boplatser, alltså Guds skapelse. Då måste vi hjälpa Gud genom att värna om varandra, genom att värna om det goda i världen, värna Guds skapelse. I våra svåraste stunder kan vi uppleva att vi blir burna av Gud. Många känner ju till den här fotspår i sanden där Gud bär en människa under de allra svåraste stunderna. Det finns många som har vittnat om just sådana upplevelser att de känner sig burna just när det är som allra, allra värst. Men jag tror att det är faktiskt kanske lika sant att Gud i sina svåraste stunder behöver bli buren av oss. När Jesus vandrade på jorden som en vanlig människa, då var han utlämnad på precis samma sätt som vi. Han blev utsatt för människors svek. Det märker vi ju extra tydligt då i fastetiden såklart. När soldaterna kom för att ta till fånga, gripa Jesus, så då var han liksom liten, han var oskyddad, han var ensam, han var liksom övergiven då. Han hade tagit med sig lärjungarna, de hade somnat när han bad till Gud och så här. Han var ensam i världen på något sätt då, även om lärjungarna fanns i närheten där. När han dog på korset, då var han verkligen människa i människornas värld. Gud, skaparen av världen, alltså Guds, den allsmäktige Gud, skaparen av allting som finns till, var alldeles ensam. Alldeles ensam i den stunden som Jesus dog på korset. Men vägen till Golgata behövde inte Jesus vandra ensam. För Simon från Kyrene bar korset åt honom. Och varje gång vi ser människor lida, då kan man säga att då vandrar Jesus än en gång med sitt kors vägen till Golgata. Men då kan vi hjälpa honom bära. För det är så fantastiskt med världen och livet att det mörka och det ljusa går hand i hand. Och varje gång vi tar vårt ansvar och kämpar mot det mörka, det onda, det farliga, varje gång vi liksom låter det ljusa få övertaget, det ljusa, det glada, det varma, då lättar vi bördaren på Jesus axlar. Då lyfter vi korset lite grann från hans axlar. Då strömmar det in ljus. Sipprar i alla fall in ljus genom sprickorna i molnen. Och då spricker också förhänget i templet som det berättas om i evangeliet. Det här har varit en annorlunda podd, ett annorlunda poddavsnitt. Men jag ska i alla fall avsluta med att sjunga ytterligare en psalm så att vi får en utgångspsalm här. Och det är psalm 302, min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bort
bortom tidens tvång. Där Gud och lammet sälja ser, och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar. Och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställt det så, nu slipper jag att ensam gå. För mig han alltid sörja vill, vad den som än må stöta till. Så har jag frid ut i min själ, och sjunger lycklig allt är väl. Jag vandrar trygg vid faderns hand, han leder mig till livets land. Men Herre Jesus, lär du mig att leva mera helt för dig. Den lilla tid jag har igen, på vägen hem till himmelen.
Tack för att ni har lyssnat på detta lite annorlunda avsnitt av En präst och en mammut. Tack också till Sollentuna församlings kommunikationsenhet som hjälper oss att göra detta lite enklare, detta poddande som har hållit på och fortsätter hålla på. Nästa vecka hoppas vi att mammuten själv är tillbaka. Till dess, ha det så bra, så ses vi i kyrkan. Tjingeling!